Det är den 7 augusti 2009. Malin Kristiansen ska gå på fest med några vänner i Sparsör utanför Borås. Dit åker hon buss och anländer runt 22-tiden. På festen så blir det tumult då en berusad man uppför sig stökigt och blir utkastad. Vad som sedan händer upptäcks först 2 dagar senare då Malin hittas brutalt mördad och våldtagen. Vad ingen visste då var att den man som senare skulle komma att dömas återigen skulle begå en våldtäkt 5 år senare, 2014 i Cypern. Vi tar upp fallet. Jag heter Sebastian Krantz. Research Sofie Krantz. Det här är Svenska mordhistorier. Fredrik Ivarsson är vid tidpunkten för mordet endast 17 år gammal. Han växer upp i Sparsör med sin mamma samt sin äldre syster som senare skulle komma att flytta hemifrån. Han är en ung kille som trivs bra hemma. Han kommer bra överens med mamma och pappa. Han träffar också sin syster ofta. På vardagarna så gillar han att umgås med vänner likväl som att sitta hemma och ta det lugnt. I familjen har man en bra och öppen relation. Man gör mycket tillsammans. Om det är något särskilt så har Fredrik aldrig haft problem att prata om det. Föräldrarna beskriver honom som en person som har många vänner. Fredrik går vid tidpunkten på det individuella programmet på Tullengymnasiet i Borås. Han upplever däremot skolan som jobbig, vilken den alltid har varit enligt honom själv, då han har dyslexi. Extra hjälp har gjort det lite bättre, men han är också skoltrött. Trots detta så sköter han sig. Han skolkar inte och han har bra kontakt med såväl lärare som elever. Under helger och fritid så är det ofta fest. Antingen så är det Fredrik som har fest eller så befinner han sig hos någon annan. Hans vänner beskriver honom som en person som ofta blir väldigt full. Han själv erkänner att han ibland kan hälla i sig för mycket. Faktiskt så mycket som en 75a vodkaflaska själv. Han har ett humör som ibland gjort att han hamnat i bråk och då behövt hjälp av vänner. Sammanfattningsvis så beskriver man Fredrik som en ung person med alkoholproblem då han själv inte kan förstå de negativa effekter mängden alkohol har haft på honom. En person som under de 3 åren innan 2009 varit misstänkt för flertalet brott. Man beskriver också Fredrik som lättkränkt, att han har en tuff attityd. Man säger att hans inställning kan få allvarliga konsekvenser i framtiden och att han bör vårdas under lång tid för att nå en beteendeförändring. Vad Fredrik gjort och vad som inte speglas i den vanliga Fredriks liv ska vi snart berätta. Lena är mamma till Malin. Hon berättar att Malin personligen hade en jobbig period i sitt liv under tiden innan mordet. Hon gick då också på Tullengymnasiet men valde att hoppa av. Mamma säger att Malin blev piggare och gladare under sommaren och beslöt sig då för att gå tillbaka till skolan. Hon hade ingen pojkvän, men hon var väldigt förtjust i en kille vid namn Niklas. De två hade ofta kontakt och pratade i telefon mycket. Mamman berättar också att Malin hade många vänner, framförallt killkompisar. Ibland så kunde det vara 4-5 killar hemma hos dem och däribland kunde Fredrik vara en av dem som dök upp. Hon hade också tjejkompisar och den sista tiden så hade hon kommit väldigt nära en tjej vid namn Fanny. Malin och Fredrik umgicks och de var i samma kompisgäng. Men de var inget par. Malins syster berättar att deras relation hade blivit bättre på slutet. När Malin hade börjat må bättre. Hon berättar att de gjorde mer saker ihop. Exempelvis om att hyra en film och ha det mysigt tillsammans en fredagkväll. Hon berättar också att det kändes som att Malin mognade och var mycket lugnare. Fredagen den 7 augusti så träffar mamma inte Malin. Hon arbetar till klockan 16 och åkte sedan till Krypesjön med en kompis för att det var så fint väder. Mamma pratar i telefon med Malin som säger att hon och några tjejkompisar ska grilla hemma hos Fanny. Hon berättar också om en fest i Sparsör, men hon visste inte om hon skulle gå dit eller inte. När mamma kom hem vid 18.30 så hade Malin redan gått hemifrån. Hon gick då och la sig runt 23.00. Hon fortsätter berätta att Malin ibland sover borta, men att hon då brukar skicka ett sms och berätta vart hon är. Och när hon vaknar upp på morgonen så upptäcker hon att Malin inte är hemma. Hon prövar då att ringa hennes telefon, men den är avstängd. Även denna dag så var det fint väder, så mamman åker till Almenäs och ringer Malin flera gånger utan svar. Och när hon kommer tillbaka vid 17-tiden så börjar hon ringa runt till Malins kompisar. Ingen kunde säga vart hon var. Det slutar med ett samtal till polisen och Malin anmäls försvunnen. Man får in ett signalement på Malin som lyder följande. Cirka 165 cm lång, ljust hår ner till axlarna, lugg, tandställning, blå ögon och ljus hy. Malin var klädd i knälång jeansklänning och hade en svart jacka på sig. Troligtvis iförd svarta tygskor. Under den kommande natten så söker man med hundar kring platsen där Malin senast sågs. Också under den 8:e under dagen utan resultat. Sambandscentralen dirigerar den 9 augusti omedelbart ut patruller i jakten på Malin. En bil åker till hemadressen för att få mer uppgifter. Hennes mobiltelefon positionerades och man förhörde vittnen ifrån festen omkring platsen där hon senast sågs. Men snart inser man också att positionen endast visar vart Malin senast sågs då hon lämnade festen. Och det ger därmed polisen ingenting nytt. Detta var i närheten av en busshållsplats. Därefter har telefonen varit avstängd. Man söker med hund kring ett intilliggande järnvägsspår och beordrar tågen att sänka hastigheten. Man kontaktar också samtliga sjukhus och även sekretessbelagda psykavdelningar för att säkerställa att Malin av någon anledning inte hamnat där. Då sökarbetet pågått under halva dagen så markerar en hund en blå tändare längs med en stig som leder bort ifrån busshållplatsen. En bit därifrån rinner en bäck. Då hunden ger sig iväg för att söka av området så kommer den tillbaka med en BH. Under en lövhög så ser hundföraren en fot sticka fram. Där hittas Malin död. Mördad. You think I leave your side, baby. You know me better than that. You think I leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that. I'll tell you you're right when you want. And if only you could see into me. Polisen som fått reda på att Malin senast var på festen påbörjar nu ett intensivt förhörsarbete för att få reda på vad som kan ha hänt henne. Till att börja med berättar ett par om vad de iakttagit under natten mellan den 7 till 8 augusti 2009. Paret var i full gång med att flytta och körde flertalet gånger förbi den busshållplats som låg intill riksväg 42 i Sparsör, också i närheten av var festen hölls. Vid ett första tillfälle mellan klockan 23 och 24 tiden så upptäcker man att det befinner sig många ungdomar på platsen. Vissa av dem verkar ganska fulla, så de saktar ner bilen då de passerar för att inte riskera att köra på någon då de står alldeles intill vägen. Senare, någon gång mellan 1:30 och 2 på natten, så gör paret ännu en iakttagelse. Vid busshållplatsen så sitter en flicka på marken. Där befinner sig också en kille i 17-20-årsåldern. Killen går fram och tillbaka, cirka 10 meter ifrån flickan, och pratar i telefon. Enligt vittnet så verkar han stressad och flickan verkar ledsen. Men det verkar inte som att flickan och killen är osams med varandra. Under kvällen på festen så befinner sig flertalet ungdomar i åldrarna 15-17 år. Två av dem är Daniel och Fredrik Ivarsson. Under ett förhör med Daniel så berättar han om vad de gjorde under tiden de befann sig på adressen under fredagen och vad som hände dessförinnan. Under fredagen så börjar Daniel och Fredrik tillsammans med andra vänner att åka till Knalleland i Borås för att köpa alkohol. Daniel och en annan vän skulle dela på en flaska, men Fredrik ville ha en helt själv. Man påbörjar därefter färden mot Fristad. Daniel tog sig sedan vidare till Sjöbo och tog därefter en buss till Sparsör, och senare anländer de alla till festen. Klockan är då runt 21-22 på kvällen. Efter bara några timmar så börjar Fredrik bli märkbart påverkad. Till en början så är han lugn, men sedan blir han utkörd av personen som har festen och sätter sig utanför. Daniel gick ibland ut för att prata med Fredrik, och Fredrik själv försökte flertalet gånger ta sig in igen, men blev varje gång avhyst. Klockan blir till slut runt 02 på natten mot den 8 augusti, och strax därefter så ska en buss avgå med färdriktning mot stan. Men alla följer inte med. Och två av dem som stannar på busshållplatsen är Fredrik och Malin. Enligt Daniel så säger Malin att någon eventuellt ska skjutsa henne. Därav så stannar hon kvar. Hon verkar glad innan de andra åker iväg med bussen. Två dagar senare så är Daniel och Fredrik och andra vänner igen på bussen. Och då passerar man bland annat busshållplatsen som den 9 augusti just blivit avspärrad. Det de inte vet då är att Malin är funnen död. Men enligt Daniel så blir Fredrik märkbart nervös. Han påtalar flertalet gånger att han inte vill åka dit, då de andra frågar om de ska se efter vad som kan ha hänt. Då de andra åker dit så får de också reda på att Malin har hittats död. När de då ringer upp Fredrik så bryter han ihop i telefonen. En stund senare hämtas han av polisen. Och klockan 19.08 den 9 augusti 2009, samma dag som Malin hittats död, så påbörjar man ett första förhör med Fredriks mamma. Man förklarar också att hennes son för en liten stund sedan delgivits misstanke för mord. Fredriks mamma säger att Fredrik under veckan hjälpt till med att måla familjens hus. Hon tror att Fredrik gick någon gång mellan 19 och 20 tiden på fredagskvällen. Hon visste inte exakt vad han skulle göra den kvällen, men hon antog att han skulle vara med sina vänner som han brukade vara med. Nästa gång hon träffar honom är klockan 04.30 på lördagsmorgonen. Han säger då ingenting särskilt när han kommer hem. Mamma frågar om allt är okej, och då svarar han bara med ett ja. Det är det. Mamma tycker inte att han verkar jättefull, bara lite smått berusad. Hon följer med in på hans rum där han sätter sig vid datorn. Hon tycker att han skulle gå och lägga sig. Han säger att han ska göra det alldeles strax. I det här fallet så har vi bara i korthet berättat vad som händer innan mordet och vart Malin hittats mördad. Det är vid bäcken, en bit ifrån den där busshållplatsen. Men i det här avsnittet så ska vi istället fokusera på någon annans berättelse om vad som faktiskt hände med Malin. Fredrik Ivarsson har berättat följande. Han och Malin var goda vänner. De lärde känna varandra riktigt i sjunde klass. De brukade umgås och festa ihop. De var inget par, bara vänner. Han tyckte att Malin var en snäll tjej. På förmiddagen den 7 augusti hade han och tre kompisar köpt alkohol. De tog bussen till Sparsör mellan klockan 9 och 10 på kvällen. Han började dricka först på festen. Han drack ungefär 50 centiliter av den flaska han själv hade. Han drack spriten under en halvtimme till en timme. Han kände sig inte jättebrusad, men lite full och seg. Han drack ingenting mer under kvällen. Han hade inte tagit någon narkotika den dagen, men kvällen före så att han rökt en joint hash. Men han kände sig inte påverkad av det på festen. Malin var på festen, men han minns inte om han pratade med henne. Vid 12-tiden blev han utslängd. Han vet inte varför, men tror att de som slängde ut honom inte gillade honom. Han var lugn. Han kan tjafsa ibland när han druckit, men han har aldrig slagit någon tidigare. Han kan också bli arg, men han tar inte ut det på andra. Han brukar bli full och glad när han dricker eller tar narkotika, säger han. Efter det att han blir utslängd så sitter han kvar utanför villan. Och när festen börjar avta så går alla mot busshållplatsen vid Sparsörskolan. Han följer efter eftersom hållplatsen ligger på vägen mot hans hem. Och vid busshållplatsen så pratar han med alla. Inte speciellt med Malin. När bussen anländer vid 02-tiden så åker alla utom Kristoffer, Malin och han själv med bussen. När Kristoffer blir hämtad så sitter han och Malin vid busskuren. Han stannar kvar hos Malin så att hon skulle slippa vara ensam, säger han. Malin ville gå tillbaka till festen, men det ville inte han eftersom att han hade blivit utslängd och eftersom festen var slut. Han och Malin gick runt ett tag och satte sig bland annat i närheten av Slättingsskolan och pratade om varför han blivit utkastad. Därefter gick de till hållplatsen där bussarna ifrån Borås till Fristad stannar. De pratade om att hon kanske skulle få skjuts av Jesper. Och plötsligt så försvinner Malin in i skogen. Fredrik går in för att se efter var hon tagit vägen och han ser att hon sitter och kissar på stigen. Malin säger då någonting till honom och han känner sig kränkt. Han minns inte vad hon sa, men han blir arg och säger någonting i stil med "Vad fan vill du?" och slår henne i ansiktet med knytnäven. Hon ramlar omkull och säger "Vad fan håller du på med?" Fredrik får panik och sparkar och slår Malin i huvudet. Han vill att hon inte ska minnas att han slagit henne och han tänkte att hon skulle kunna få en minneslucka om han slog henne ytterligare. Han sparkar henne 4-5 gånger i huvudet och slår henne. Därefter släpar han henne någon meter in i buskaget och sparkar henne där ytterligare 4 eller 5 gånger i huvudet. Han tilldelar henne också ytterligare något slag. Anledningen till att han släpade in henne i buskaget var att han inte ville att någon skulle se dem. Efter sparkar och slag så ligger Malin livlös på marken. Han ruskar henne och hukar sig över henne. Han hör henne inte andas. Han tar inte hennes puls. Det var mörkt, men han såg att Malin var blodig i ansiktet. Han trodde i detta skede att Malin var död. Han trodde inte att Malin skulle dö av slagen och sparkarna, säger han. Han rullar över henne på rygg och när hon ligger på marken som han trodde död så får han panik. Han tänkte få bort sitt DNA ifrån Malins kläder och sliter därför av henne kläderna för att elda upp dem. Han hade en tändare med sig. När Malin ligger där naken, förutom trosorna, så får han en idé. Den dumma idén, säger han, att ha sex med henne. Han drar ner hennes trosor och sätter sig på huk och drar ner sina shorts och våldtar henne. Efter 2-3 samlagsrörelser så inser han, säger han, vad han höll på med. Han ville inte ha sex med sin kompis. Han drar upp hennes trosor och släpar henne till bäcken 10 meter bort för att gömma henne. Han rullade och knuffade ner hennes kropp i bäcken. När han ser att hon hamnar med ansiktet neråt i vattnet så tycker han inte att det spelar någon roll eftersom han då tror att hon är död. Han uppskattar att det gick 3-4 minuter från det att han utdelade den sista sparken till dess att han hade rullat ner Malins kropp i bäcken. Han samlade grenar och kvistar och täckte över Malins kropp för att hon inte skulle bli upptäckt. Därefter går Fredrik hem. Han sköljer av sina skor och lägger sina kläder i tvättkorgen. Han säger att han inte hade haft samlag med Malin om han inte hade trott att hon var död. Om han hade trott att hon levde så hade han ringt efter en ambulans. Han tror inte att misshandeln höll på mer än 20 sekunder. Det gick fort. Han säger visserligen till polisen att misshandeln pågick 5 minuter. Men han har tänkt efter. Fredrik döms för mord och grov våldtäkt på 16-åriga Malin. Han döms till sluten ungdomsvård i 3 år. Han döms också att betala skadestånd till bland annat flickans föräldrar och syskon om sammanlagt cirka 293 000 kronor. Han erkänner att han haft samlag med henne och därefter placerat henne med huvudet i en bäck. Men gjorde gällande att han trodde att flickan då redan var död till följd av de slag och sparkar som han dessförinnan hade tilldelat henne. Han menade därför att han inte gjort sig skyldig till vare sig våldtäkt eller mord. Tingsrätten ansåg det bevisat att han utfört båda gärningarna med likgiltighetsuppsåt. Vilket innebär att han insett möjligheten av att hon levde under samlaget och när hon placerades i bäcken, men att han var likgiltig. Han överklagade domen till hovrätten och yrkade att han inte skulle dömas för våldtäkt och mord utan istället för misshandel och vållande till annans död. Hovrätten kommer i likhet med tingsrätten fram till att han gjort sig skyldig till både mord och grov våldtäkt. Men anser till skillnad mot tingsrätten att det är bevisat att han insåg att flickan var vid liv både när han hade samlag med henne och när han placerat henne i bäcken. Hovrätten anser det därför också bevisat att hans syfte med att placera henne med huvudet i bäcken var att ta livet av henne. Men berättelsen om Fredrik, den slutar inte där. Malin var inte död, visade obduktionen. Hon dog först i bäcken av drunkning. Om han varit vuxen, skrev rätten i domen, så hade straffet blivit 16 års fängelse. På grund av hans ålder så stannade det vid 3 års sluten ungdomsvård och han släpptes fri 2012. Men 2 år senare så grips han på Cypern misstänkt för att ha våldtagit en minderårig svensk flicka på turistorten Ayia Napa. Han dömdes till 7 års fängelse av domstolen på Cypern. 2 år efter våldtäktsdomen kommer mannen till Arlanda, eskorterad av cypriotisk polis och överlämnades till svenska myndigheter. Han ansökte då och beviljades om att få avtjäna sitt fängelsestraff i Sverige. Skälet var att han ville vara nära sin familj. Tisdagen den 28 juli 2015 skriver Aftonbladet. I januari i år inleddes en ny process på Cypern där Malins mördare ställdes inför rätta misstänkt för att ha misshandlat och våldtagit en ung svensk flicka på turistorten Ayia Napa Våldtäkten ägde rum 2014 och den svenska flickan var minderårig. Mannen dömdes för gärningen i slutet av maj efter att ha suttit häktad i nästan ett år. Och nu har han även fått sitt straff.